I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan med mig Peter Esse och Kristoffer Gullin. Tjena Kristoffer.
Hallå, hallå Peter.
Vi är ju på E-car Expo på Friends Arena i Stockholm.
Det är vi.
Eller i Solna är det ju faktiskt egentligen.
Mer Solna.
Viktigt för vissa. Det här avsnittet är i betalt samarbete med Teslify. Tillbehör för Tesla och Volkswagen. Använd koden Elbilsveckan så får du 5% på din första beställning på teslify.se. Nu ska vi prata elbilar.
Äntligen, kan man säga så.
Det tycker jag man får göra. Det har ju blivit en monumental framgång. Och idag lördag när vi spelar in är det ju mycket folk.
Det är ju, jag skulle bli förvånad om de inte har publikrekord idag. Det är mycket mer folk här nu än vad det var i Göteborg i december tycker jag.
Och det låter ju som att vi säger detta på ett positivt sätt, men det är alltså fruktansvärt svårt att få någonting filmat idag.
Ja, man får nog vänta till sen eftermiddag. Sen söndag eftermiddag kanske.
Då är det ju, E-car Expo har ju branschdagar då för journalister som oss, men även alla som vill definiera sig i elbilsbranschen på något sätt. Så vi har varit och gjort intervjuer och filmat också även igår och fredag. Och dessa filmer hittar ni ju naturligtvis på vår YouTube-kanal, Guiden om elbil och Peter Esse. Och intervjuer från golvet kommer ni få lyssna på i detta avsnittet. Vi kommer primärt gå igenom vilka konceptbilar vi tycker är mest spännande, mest intressanta. Och naturligtvis också bilar som faktiskt går att köpa.
Åtminstone lägga beställning på.
Mm, det är ju långa leveranstider på vissa av dessa bilar. Först så ska vi dock ta en lyssnarfråga. Och sen har vi faktiskt en liten rolig nyhet också. Men en lyssnare hör av sig och han skriver: jag kör ungefär 1200-1400 mil per år. Mycket i Stockholm. Där ska man komma ihåg. Fritt översatt härifrån, han skriver att det kan gå snabbt och det kan gå långsamt. Det beror på lite om det är rusningstrafik eller inte. Jag kör 6-7 resor till söder och även 1-2 längre resor Sälen eller till Malmö ännu längre då än de här tidigare. Dessutom har vi släkt och kompisar runt om i världen, vilket gör att vi hämtar och lämnar på Arlanda och då fyller vi vår XC60 med resväskor. De absolut flesta resor är med max 2 personer och inget bagage att tala om. Men vi har hus och trädgård, vilket gör att vi ofta fyller bilen med säckar för transport till återvinning. Jag kan ladda hemma och på jobbet. Snittar bil till jobbet ungefär 1,5 gånger i veckan. Jag kommer antagligen kunna ladda gratis där. Och därför kanske jag kommer ta bilen lite oftare då, så milen ökar. Smart. Hur bilen ser ut spelar ingen roll. Jag är mer intresserad av hur inredningen ser ut. Gillar inte det avskalade i Tesla 3 och Y. Förr och cockpit med många knappar och mätare. Sen kanske jag är lite fåfäng och känner att det är lite bit att köra något billigt kinesiskt. Men allt handlar om till slut om kalkylen i så fall. Ja du Kristoffer, ganska vanligt körmönster här i huvudstaden eller?
Det får man väl ändå säga. Ungefär 1200 mil om året, det är ju snittbilen i Sverige. Om man kollar på SCBs hemsida. Stockholmsområdet är här som flest elbilar ändå säljs, tror jag. Så att det här är nog något många känner igen sig i.
Jag har ju ett ganska klart svar på detta i mitt huvud. Och jag vet inte hur det är med dig, Kristoffer, men i vilket fall som helst så ska vi inte avslöja det förrän i slutet av programmet, tycker jag.
Jag har några tankar jag med.
Mm, du har några tankar, ja.
Mm. Så att det ser jag fram emot att berätta i slutet, som sagt.
Ja, härligt. En nyhet innan vi börjar kolla på konceptbilar här. Kristoffer, har du någon gång haft en Volkswagen ID3 eller ID4 bakom dig i mörker? Och så ser du att det är två LED-sträck ifrån mitten som går ut och sen är det mörkt i mitten.
Det är ju lite så man känner igen dem också, framförallt i mörkret.
Mm. Så är det inte i USA, det vet du va?
Nej, det visste jag inte.
Där lyser loggan i mitten. Så det blir
för det är ju det som man stör sig på.
Ja.
Det ser ju lite för konstigt ut.
Ja. Varför är det inte så i Europa då, kan man ju göra?
Ja.
Det undrade jag också. Framförallt så var det så att när jag var kollade på Audis ActiveSphere så tyckte jag att det var trevligt med att loggan lös så mycket då. Och sen så sa jag att det här får de ju gärna fixa i kommande Audi-bilar. Jag tyckte det var lite konstigt att den inte lös då på Q8 e-tron. För där är det inte längre där den liksom står ut så som ett emblem. Utan det är, det är så roligt att säga, ja, det är 2D-logga. Ja, alltså det är målat på fronten så. Och jag tycker att det här är verkligen passat att den lös upp i LED då. Men då var det någon som sa att det får man inte i Europa, utan det är mot lagen då, eller gemensam överenskommelse.
Ja, och när du säger det så, om man börjar få lite fundera, då finns det ju faktiskt ingen logga som lyser. Men det har liksom inte slagit tidigare, att det är ett förbud mot det.
Nej, men det är ju, förut har vi inte heller haft liksom LED-paneler längst fram där det är som en hel ljusfest. Och det finns tydliga lagar och regler runt ljus då framåt. Bland annat så när de lanserar Q8 e-tron så pratar de om det att man kan få grillen i samma färg. Eller ja, inom citationstecken grillen, grillliknande fronten. I samma färg som bilen då. Eller lite som du också har väl lackerat in.
Ja, folierat.
Men du har ingen LED-lyser alls där fram va?
Nej, men du gav mig en idé nu.
Ja, just det. Ingen får tro att de har en polis eller ambulans eller någonting bakom sig. Med det här då. Så att det var bara vissa färger som fick den möjligheten att ha fronten lackerad i samma färg som övriga bilen då på Q8 e-tron. Bland annat så går det inte med silver och lite sådana saker finns. Ja. Så det var egentligen inte så många. Det var liksom så här lite beige, brun eller mörkbrun. Lite man ser på den. Och sen så en grå, vit och någon färg till tror jag. Sen var det faktiskt inga fler färger som fick lackerad grill. Men det är faktiskt så att dessa förordningar, som det heter, kommer att revideras och troligen träder i kraft under april 2023. Alltså det är nu i vår.
Jaså, oj!
För det är de gamla goda förordningarna R148 och R48 som då har ställt till det.
Ja, de bara förstör jämt. R148 och R48.
Ja, just det. Nej, men det är två olika regelverk som definierar då R48. Handlar om att belysning av logotyper antingen installeras med högst två parvis eller en centralt monterad. Gäller både bak och framåt. Lampor med logotyper måste vara typgodkända då enligt R148 då, så att de hänger ihop. Och R148 reglerar själva belysningen. Om en logga finns transparent eller icke-transparent får den bland annat inte ha en större yta än 100 kvadratcentimeter. Bromsljus, körriktningsvisare och backljus får inte förses med logotyper. Så där har vi det. Oj, vad det kommer kanske bytas motoremblem på, eller inte motoremblem. Motoremblem är det man har på bak för att berätta vilken stark motor man har. Men vad det kommer att byta logotyper framåt.
Jag känner att det finns en tredjepartsmarknad här som kommer växa fram.
Du sparar ju 5% av det där rabatt på Teslify.
Det är sant. Om man köper en belyst ID4-logga.
Ja, precis. Ja, nej. Men många Ragnar kan ju montera rätt mycket. Så jag vet, man kan få tredjeparts montera backvarnare och sånt. Eller backkamera så på bilar, men det är rätt långa kabeldragningar som gäller då.
Mm.
Men du, nu är det alltså dags. Vi kommer börja med E-Car Expo Stockholm 2023:s mest intressanta konceptbilar. Och Kristoffer, vad tycker du definierar en intressant konceptbil?
Ja, nu kommer min lista motsäga mig lite här sen, men alltså en intressant konceptbil för mig, det är någonting som ändå är lite lite realistiskt som man ändå kan se framför sig. De här bilarna som, om vi tar typ Active Sphere som du var titta på där. Det är ju så långt fram så att det kommer aldrig bli något annat. Möjligtvis en leksaksbil, det är liksom svårt att greppa på. Då kan jag tycka att det är roligare med bilar som visas om hur bilarna kommer se ut om 3-4 år och hur tillverkarna tänker där. För det är någonting som känns mer relevant för mig. Och då blir det mer intressant i mitt tycke. Själv då? Hur ser du på det?
Jag tycker ju att en konceptbil ska vara föregångaren till en produktionsbil. För att vara en intressant konceptbil.
Så ungefär samma.
Ja. Sen så finns det intressanta visioner som en konceptbil kan vara. Exempelvis Active Sphere eller Grand Sphere som visas upp här på mässan. Men för att komma med på en lista över liksom relevanta konceptbilar för massorna så ska det nog finnas en produktionsbil här i görningarna baserat på detta då. Och det ska inte, behöver inte nödvändigtvis vara en produktionsbil som intresserar mig som individ, men det måste liksom vara en produktionsbil som, eller en kommande produktionsbil som kan ses intressant för gemene man och kvinna då.
Mm.
Det är också det som har hamnat på min lista, även om en av dem är väldigt långt ifrån budgeten för gemene man och kvinna, det kan jag säga.
Ja, ja.
Ja. Så att vi ska lista våra tre respektive favoriter, och vi har ju inte spoilat någonting för varandra här överhuvudtaget, så vi får se om det blir tre bilar eller om det blir helt olika då.
Jag skulle väl gissa på att det kommer bli blandat.
Ja.
Vi har ju pratat lite innan och har ju ändå ett hum om vad vi tycker, även om just den här listan inte är spoilad.
Kör hårt, Kristoffer. Vilken är din första?
Där har jag skrivit Skoda Vision 7S, eller Skoda Vision 7S. Jag tycker att Skodas nya konceptbild som de visar upp här visar på en mycket mer fräschare och modernare Skoda än vad till exempel Enyaq är idag, eller några av deras andra bilar för den delen. Jag tycker att man har tagit ett nytt grepp om märket och att man försöker göra någonting lite annorlunda, både med själva märkesdekalen så att säga, men också med utseendet på sina bilar. Man kommer liksom, shit, det där var en Skoda. När man ser dem på vägarna, om det blir så som konceptbilen visar.
Jag får ju i beredd att hålla med. Den var ju helt klart på min lista också naturligtvis.
Mm.
Wow, Skoda, vad håller ni på med? Har inte ni fått det här interna meddelandet från Volkswagen att det är Volkswagen som är mellan varumärket under Porsche och Audi, och så ska Skoda ligga under? Att de har missat den.
Ja, jag tror att det gick i papperskorgen direkt. För Skoda kör verkligen sitt eget race, och jag tycker det är fruktansvärt roligt. Jag tycker att de gör liksom mer spännande bilar än vad som kommer ut från Volkswagen.
Volkswagen, jag älskar det. Det är bra. Det är en stor, nästan 5 meter lång bil. Den är hög, den är 7-sitsig.
Den har ju det här problemet som alla konceptbilar har, att dörrarna ska öppnas utåt, så att bakdörren är lite av en självmordsdörr. Liksom.
Ja, det är det ju på alla numera.
Och jag förstår inte varför konceptbilarna ska ha så. Det är så opraktiskt. Har de sett en parkering i Sverige? Det är ju lite, jag antar att det måste vara för att visa insidan.
Ja, men det är ju det. Det ser ju väldigt mäktigt ut när man inte har en ABS-stopp. Men det är väldigt enkelt att filma också, kan jag konstatera. Men den här då, Skoda Vision, det är alltså den tredje bilen som vi kommer att få se här från och med nu. Det betyder att det kommer komma 2 elbilar innan den blir en produktionsbil. Och den kommer att ha 200 kW laddning. Just konceptbilen, och jag antar att det kommer bli så, ha 81 kWh batteri. Detta är alltså MEB Plus-plattformen. 7-sitsig som sagt, och lansering 2026 och 60 mil plus VLTP. Den var ny, den 60 mil plus, den specifikationen.
60 mil plus, ja. Det är enkelt att komma undan
med nytt, det. Ja, precis, inte nytt för att det är 60 mil, alltså mer än 60 mil så fall, utan just att man är så specificerad.
Samtidigt börjar ju bilarna som släpps nu 2023 också ligga runt 60 mil.
Ja, det är det. Ja.
Det är lite senare på den bollen kanske.
Ja, då vill jag fortsätta med en riktigt trevlig sak naturligtvis. Det går inte att förneka. ID.Life.
ID.Life alltså.
Volkswagen ID.Life. Instegsmodell. Alltså typ en ID.2. Jag tror inte det kommer att heta ID.0 eller något, så man får markera att det här är verkligen instegsmodellen. Den är ju, om man ta en Golf nästan, känns det som. Och formpressar den annorlunda. Man sätter liksom mer liksom, så att det är mer raka kanter. Då har man vad detta är. Nästan så. Förutom att den är mindre då. Konceptuellt så visar de upp då att den var ju lite smårolig, för den hade ju projektor på insidan. Den kommer komma upp ur interiören. Några sådana saker får vi ju inte. Men vad vi då får är att konceptbilen hade en specifikation på 57 kWh. 40 mil kommer man. 410 liter bagage, det är ganska mycket. Och man öppnar då halvvägs frunken. Alltså, inte frunken, utan man öppnar liksom framför frunken. Så laddluckan var det inte, utan det var halva motorhuven då, förutom motorhuven.
Första decimetern på motorhuven, ja, typ första, ja, decimetern eller två. Eller
precis. Där har vi då ett ladduttag för att ladda bilen. Men sen har vi också ett 230 voltsuttag. Det har vi krävt ifrån bilbranschen att det ska finnas på alla bilar.
Tycker jag är klockrent. Ja. Supersmart. Mm. Ganska snygg lösning också att man öppnar hela fronten på det där viset.
Ja, faktiskt. De har ju problem på ID-bilarna att de fryser till lite. Mm. Så får kanske hoppas att den här blir uppvärmd då, alltså. 10 decimeter snö ovanpå.
Har vi 230 volt uttag, då vet vi att det är ström där framme i alla fall.
Det är det ju, onekligen. Ja, precis. Jag satte mig ner i en ID Live och pratade med Volkswagen. Deras produktchef, som har varit produktchef typ halva mitt liv på Volkswagen.
Men du är så ung så att det säger inte så mycket.
Nej, tack så mycket. Över 20 år.
Ja.
Och jag ville höra lite hur det som bolag har ju Volkswagen valt ett, ja, ska vi kalla det en väg där man inom det egna märket gör den här eltransformeringen. Det har inte varit självklart för alla bolag, utan man har startat undermärken och så vidare. Så vi ska lyssna vad Fredrik Wiss har att förtälja.
Jag heter Fredrik Wiss och är produktchef på Volkswagen Personbilar i Södertälje. 1 december förra året så hade jag varit 25 år på Volkswagen Personbilar och i princip, jag tror det är 21 år på produktavdelningen där. Så det har hänt mycket under de åren, verkligen.
Volkswagen har ju påbörjat, och skulle vi säga att ni är mitt uppe i en transformering inom elektrifiering.
Det är det ju verkligen. Vi smög ut lite grann, kan man säga, redan 2014. Då hade vi ju våran lilla e-upp. Vi hade sedan 2015 våran e-golf och de lanserades ju. Fick väldigt fin publicitet. Hade ju relativt kort räckvidd. Sen har de uppgraderats lite grann sedan de lanserades och fått ännu bättre räckvidd och sådär. Men det var ett första försök att då använda egentligen bilar utvecklade för fossildrift även med elektrifierad drivlina, och det visade ju på potentialen i det, att kunderna verkligen ville ha såna här bilar också då. Det var jättekul att få vara med och på den här resan, för det var väldigt tidigt. Vad innebar det att börja ladda? Det var många utmaningar med det då, men sen har vi ju nu på de senare år har det ju verkligen eskalerat. Man kan säga sedan 2018 och framåt, där vi verkligen, när vi kunde visa ID Neo som första steget på ID3-resan så att säga. Och sen 2019-2020 när bilarna verkligen började komma ut på vägarna också då. Och sen har vi ju fler modeller på gång, så att det har ju verkligen eskalerat nu bara de senaste åren.
Minns du första gången vi träffades?
Jag tror att det var i samband med ID3.
Det var golfen.
Var det golfen till och med? Ah.
Då jag skulle köra från Södertälje till Malmö och se hur många stopp jag behövde.
Det var e-golfen då med det lite större batteripacket. Jag skulle tro från Södertälje till Malmö 4 stopp.
Det hade nog gått, men det var väldigt kallt. Så det blev 6 stopp, varav det sista jag inte behövde egentligen. Men jag kunde inte ladda hemma på den tiden. Vad skulle du säga att om vi kör till exempel en ID4 från Södertälje till Malmö, vilket jag också har gjort. Antal stopp där.
Då är det ju lite beroende på också på temperatur då. Men har man väldigt bra förutsättningar, då kan du ju ta dig ungefär, jag skulle säga, kanske 44-45 mil med en ID4 med lagom tempo och sådär. Och då skulle jag tänka mig att du behöver ha lite drygt ett stopp då, så att kanske stanna i Mantorp, kanske något stopp längre söderut då, för att klara stadstrafiken närmare Malmö och sådär. Men jag skulle gissa lite drygt ett stopp ändå.
Bilen behöver ju bara ett stopp. Peter S behöver ju 2. Kaffe och...
Ja, och bensträckare kanske och diverse. Men det är roligt för att det är ju under optimala förhållanden. Sen kan du ju behöva kanske 3 stopp då istället när det är kall temperatur. För att det är väldigt svårt att förutse hur mycket komfortförbrukare behöver du använda under resan och så. Kan man stänga av lite värme och man kan klara sig med diverse kanske rattvärme, stolsvärme och så. Istället så sparar ju klimatanläggningen väldigt mycket energi till högvoltsbatteriet att driva bilen istället. Och det tänker man inte så jättemycket på, men uppvärmningen av bilen är ju en faktor som väldigt många reagerar på. Och man tänker inte så mycket på det i en förbränningsbil, för där har man en förbränningsmotor som alstrar värme i sig själv. Men den värmen behöver man ju alstra elektriskt i elbilarna, och det ger ju en tydlig skillnad. Särskilt när vi har som nu då kring nollan och ännu lite lägre just de här dagarna när vi spelar in det här.
Vi sitter ju här i ID Life. Är det en ny konceptbil när vi ser upp idag? Och kolla på film och äta popcorn.
Det är riktigt trevligt faktiskt. Man kan fälla sätena, så man kan ju sitta i baksätet, lägga upp fötterna, ha det riktigt bekvämt och titta på en stor skärm som fälls upp ur instrumentpanelen. Riktigt coolt.
Den visas ju som konceptbil här och nu på Ecar Expo i Stockholm. I Göteborg så visar den upp ID Vision.
Ja.
E-golfen var det första där upp. Och sen så ID 3, ID 4, ID 5. Mm. Vad har vi här i framtiden?
Ja, för det första så har vi ju precis lanserat ID. Buzz som har dragit väldigt stort intresse till Volkswagen. En bil som går hem i väldigt många segment av marknaden skulle vi säga. Lite överraskande faktiskt. Där är det ju långt över vad vi kan leverera faktiskt. Intresset är jättestort. Och det är det ju också globalt för den bilen och bussen. Sen har vi ju då ID.7 som vi kommer att kunna visa upp i avskalat utförande utan kamouflage under året här. Vi kommer att ha ID Life 2025. Varför man har lanserat de här bilarna vi har hittills, ID3, ID4 och ID5, det är ju för att man såg väldigt stor potential att nå ut ganska brett vad gäller målgrupperna. Man kunde få ut ganska snabbt många bilar på vägarna, och det finns en SUV-trend i marknaden. Men alla är inte beredda att vilja köra en SUV utan vill ha en mer vanlig personbil med bra räckvidd. Och då kommer ju ID7 att passa in väldigt bra för de kanske som har kört en Passat eller liknande bilar tidigare. Det kommer ju en sedan först, och så kommer vi kunna lansera en kombi sen under 2024 också. Och då tror vi ju att vi kommer att nå väldigt många kunder där också räckvidden plus då naturligtvis en högre komfort kommer att vara i fokus. Och det känns ju riktigt bra. Och det jobbar vi ju stenhårt nu också för att få en attraktiv prisbild på de bilarna också. ID Life kommer ju vara våran instegsversion kan man säga. Och den kommer ju sen att få ett färdigt produktionsnamn, och den får också ett närmare produktionsutförandet. Och då kommer vi att kunna ge lite mer detaljer om den färdiga bilen. Den här är ju väldigt speciell med speciella material, men den visar också på viljan och potentialen att kunna tillverka bilar mer återvunnet, med mer återvunnet material som beståndsdelar. Bland annat vad gäller lacken, interiören, däcken och så vidare. Som ju också är viktiga egenskaper. Det är ju inte bara att bilen är eldriven som är viktigt, utan det är ju liksom helheten som ska hålla hela vägen så att säga, för att vi ska få förtroende som leverantör framöver.
Vi sa i ett tidigare poddavsnitt att hur kan det inte vara 230 volts uttag i varenda bil? Och det är någonting ni har tänkt på här.
Ja, det är kul. Och här har man ju visat också då på vardagsegenskaperna att man kan använda flera energikällor då, och har även ett vanligt eluttag och ta ut el från bilens batteri.
Utmaningsmässigt nu när vi ska ställa om från fossil till elektrifiering. Mm. Ni har ju valt den vägen att det är Volkswagen hela vägen så att säga, jämfört med vissa andra som har startat nya undermärken och sådär.
Precis.
Vad har utmaningarna varit i den? Lokalt här, framförallt kanske vi ska då säga i Sverige.
Ja, alltså vi har ju ett väldigt stort kundunderlag. Vi vill kunna vara kända för våra kunder som en pålitlig leverantör, och vi vill liksom kunna bistå med bra mobilitetstjänster. Eftersom vi har ett väldigt känt varumärke så har Volkswagen ansett att man har den styrkan att vi kan lansera modeller som är helt elektrifierade med bibehållet varumärke, men som en egen familj så att säga, som kan tillverkas i egna fabriker där man nu ställer om tillverkningen specifikt för dem. Men vi kan även tillverka de traditionella drivlinorna och fossildrivna versionerna så länge det är hållbart och så länge det finns efterfrågan. Och så länge det är möjligt då, av lagliga skäl och andra villkor som naturligtvis styr vad som är möjligt då, med avgasrening och så vidare på dem. Men det har också visat styrkan att kunder kan fortsätta med oss som leverantör och ställa om lite mjukare så att säga. Man behöver inte helt plötsligt ställas inför ett helt nytt varumärke också, utan man kan bibehålla varumärket. Man kanske behöver kombinera. Vi har ju även gasdrivna bilar än så länge. Vi har laddhybrider. Vi har helt elektrifierade bilar som alternativ till våra vanliga bensin- och dieselbilar. Det är ju väldigt mycket som för med sig att byta leverantör också. Och då har ju vi hela vår organisation bakom oss, även om man ställer om till elektriskt så att säga, eller delelektriskt eller gasdrivet eller vad man nu väljer då i den här övergången från helt fossildrivet. Då finns vi ändå som en känd partner där, och det tror jag kommer att vara en styrka för oss. Även som sagt, om vi har en ryggsäck nu som vi måste hantera, både vad gäller tillverkning av bilarna där vi ju måste fasa över fabrikerna och så där, men även ska ju bilarna kunna underhållas under ganska lång tid framöver. Bilarna håller ju inte bara 3 år under en leasingperiod, utan det kanske är 10-15 år livslängd. Så vi har ju ett stort åtagande, och det krävs mycket resurser för att ha en organisation kring bilarna, reservdelsförsörjning, allt sånt här som det för med sig. Och det kommer ju att påverka elbilarna också. Även om de kräver mindre underhåll i det dagliga, så ska vi ju ändå kunna förse dem med delar. Vi behöver ju alltid ha karosseridetaljer för krockskador och så vidare, även på elbilar. Så att där behövs ju en organisation bakom det här också. Det är alltid kul säkert att testa något nytt, men det prövas ju i sömmarna så att säga. Det synas ju i sömmarna när man verkligen behöver hjälp, att ja, en bil behöver repareras, inte bara själva drivlinan så att säga, utan det kan vara karossdetaljer eller någonting där det kan vara väldigt långa dröjsmål, eller det är väldigt svårt att komma in till en verkstad, eller det finns väldigt få verkstäder. Och där har ju vi en väldigt styrka idag.
EU bestämt inga fler fossilbilar får säljas efter 2035. Är det datumet som gäller för er också, eller?
Vi kommer ju att följa den här utvecklingen. Volkswagen är en av de största leverantörerna, och inte minst i Europa. Så vi kommer att få lov att anpassa oss efter det. Vi kommer också att se hur marknaden efterfrågar bilar och så. Det kommer ju också att påverka vad Volkswagen har för möjlighet att ställa om när det gäller bränslesidan, och hur länge vi ska hålla i utvecklingen av nya. Det finns inget datum satt, men vi vet att många marknader tittar över det här och vill liksom ställa om snabbare än så. Bland annat Norge, det finns andra marknader där man verkligen vill ställa om till helt elektriskt snabbare än så, eller det fossilfria så snabbare än så. Jag tror att vi kommer att ha tillverkning av fossilbilar ganska länge. Volkswagen kommer ju att ha det även eftersom vi levererar ju bilar på många marknader utanför EU också. Men däremot hur vi som Volkswagen Sverige kommer att kunna agera, det beror väldigt mycket på vad marknaden efterfrågar och vilka krav som också säkert kommer på förbränningssidan. Är det motiverat längre att tillverka förbränningsmotorer, eller blir de kommande euronormer för hårda? De kräver för mycket pengar av kunden så att säga för att ta det steget att fortsätta med fossildrivet, eller blir då elbilen liksom, då har vi helt plötsligt nått en brytningspunkt. Det är ju faktor X än så länge.
Från Volkswagen då till nästa biltillverkare.
Precis. Jag har ju inte valt ID Life på min lista här.
Ah, spännande.
Utan där står Polestar Precept.
Ah.
Som ska komma 2025, så det är inte så långt kvar.
Nej.
En otroligt snygg bil. Och där är det i princip bara på utseendet. Det finns, jag tycker att den bilen gör sig verkligen riktigt bra på foto och på riktigt nu när jag har sett den. Och jag tycker att Polestar verkligen, det känns som att de tar en ny väg i och med Precept. Tidigare, både med Polestar 2, 3 och 4 här nu, så är det lite Volvo kvar. Och först när Precept kommer, Polestar 5, så är det att då bryter de av och går sin egen väg. Och jag älskar deras designval på det.
Det är oerhört svårt att säga emot dig. Det här är bilar som Precept ihop med Roadstern O2, som ju blir Polestar 6. Det är nog där som Polestar...
Det är där jag tror att Polestar kommer växa som bilmärke och liksom definiera sig själva. För som jag ställde i frågan förra veckan här, varför skapade Volvo Polestar? Det vet vi nog inte förrän 2025.
Jag var ju också väldigt intresserad av just varför man skapar Polestar från Volvos håll. Och vad är egentligen relationen Polestar och Volvo, och hur det påverkar? Och konceptbilarna och existerande bilar. Det var någonting som jag också var väldigt intresserad av. Så jag ställde den frågan till Beatrice Simonsson som är... hon är produktchef över produktcheferna, så att säga. Så att hon, hennes team är produktcheferna för respektive då Polestar 2, Polestar 3 och så vidare. Vi ska lyssna på den intervjun, men det gör vi inte riktigt ännu för att det är så mycket fokus på produktionsbilarna i den intervjun här. Så vi kommer komma till henne. Däremot så får man ju nog konstatera att Polestar 5 då blir en ganska så... är inte dyr bil, för det är ju dyr för vem. Man kan få säga att det är en bil som kommer komma i det lite högre prissegmentet.
Det tvekar jag inte en sekund på. Jag tror ju att den kommer ju försöka tävla lite med typ Tesla Model S med de priserna än under miljonen, om jag säger så.
Just det. Jag, plikttroget, ska lyfta fram The Next Aura.
Såklart att du ska.
Mm.
Varför har man ställt dig som ambassadör än där?
Ja, jag förstår det, men alltså, det handlar ju väldigt mycket om min stora kanske en av de bästa filmerna i tecknade filmerna som finns. Bilar 2.
Är det den bästa tecknade filmen som finns?
Ja, jag tror nog att vi Bilar 2 är en av de bästa.
Tror att vi måste avsluta samarbetet här, för ja, Bilar 2 var inte en bra film.
Men vadå? Agenter som kör runt, flyger.
Nej, den höll inte i måttet. Bilar 1 kan jag absolut komma ihåg.
Okej, jag förstår.
2, nej.
Okay. Ja, men anledningen till att jag tog upp Bilar 2 då, som min stora inspirationskälla till alla Ora-bilar, det är ju att det är så jag tänker att Finn McMissile såg ut från Bilar 2 då.
Nej, den har jag nog inte koll på vem Finn McMissile är.
Nej, okej. Jag hoppas att den här småbarnsföräldrar här känner igen sig i alla fall. Jag är ju med, tycker det är coolt med bilar förvandla sig.
Förhoppningsvis har de inte visat Bilar 2 för sina barn.
Ja, det är hat. Men Finn McMissile då är modelleras från en, tror man, en 1965 års Fortless GT. Alltså det är ju en GT-bil då. Och det får man ju säga då att Ora, The Next Ora är. Och det var faktiskt Roger Åberg på Feber som jämförde med en vild mix av Mini, Bentley och kanske lite Panamera. Det jag kan säga om den här är ju att den kräver ju sin uppfart. Det går inte att blanda nästa Ora då med någon annan bil, utan det gäller ju att man har då sin Ora 300 då, som är 300 Pro, som är ens andra bil, och sen har man denna som huvudbil då. Jag tror också man måste ha gubbkeps när man kör runt i den.
Jag tror att det ingår i köpet faktiskt.
Men jag tycker det är kul att man vågar stå ut designmässigt.
Man gör det annorlunda, helt klart. Mm. Det är ju inte så att de andra tillverkarna är ju väldigt tydliga med vad de vill ha. De vill sälja stora SUVar. Det är inte det Ora satsar på. De går sin egen väg. Så det får man ju ge dem cred för.
Mm. Det här kan passa de som har kört runt i Mercedesar och lite såna här äldre herrar faktiskt, tror jag, i målgruppen. Och som inte vill lägga 1,3 miljoner på en Mercedes. Sen är ju inte detta direkt S-klass storlek, snarare kanske E-klass skulle jag kanske säga. Interiörsmässigt ser ut som en, alltså du får inte ha kaffe i den här bilen, det är te liksom,
ja,
i engelsk maner, det är det som gäller. Jag gillar den, jättespännande. Den kommer att lanseras här i Sverige under året, i slutet av året. Vad vill du prata om för som din sista bil då?
Jag drog ut ett litet wildcard här. Jag satt ju nyss och berättade om att en bil ska vara tillgänglig inom några år. Den ska vara. Men som sagt, jag hade ju ett undantag här. Och det är ju Honda Vision 74N eller N74 eller vad de nu har valt att kalla det.
En hybridbil alltså.
En hybridbil. Ja. Och man kan ju säga hur man vill. Den har ju fortfarande elmotorer eftersom en vätgasbil också går på el. Men det, alltså jag tycker den bilen är så otroligt läcker, så att jag kan inte skriva en konceptlista utan den bilen. Ja, den måste få vara med. Om den någonsin kommer bli verklighet, det vet jag inte. Om tekniken någonsin kommer bli verklighet, det tror jag ändå skulle kunna vara möjligt. Framförallt kanske mer i lastbilar eller så, kanske inte i personbilar. Men den är så sjukt snygg.
Ja, det finns ju länder i Asien, framförallt Japan, som är uppbyggt på vätgas. Där kan ju absolut vara mer aktuell än här. Men sen har vi ju, gillar vi den på grund av den tekniken eller att den ser ut som tillbaka till framtiden bilen?
Utseendet. Tekniken, det är ju bara en undanflykt för att få prata om den. Helt klart.
Okej. Okay. Så att den är väldigt lik DeLorean DMC.
Ja, det är den.
Mm. Den är jättekul. Man kanske inte behöver den här stora spoilern där bak. Oklart vad den behöver för att den ska vara en vätgas.
Ja, nej, den, ja, den är kanske lite väl överdriven och tilltagen. Ja. Kanske bra för mässgolvet.
Ja.
Inte så mycket mer.
Då är ju frågan där. Alltså, vi var ju för slut på konceptbilar här nu. Men vi har Audi Grand Sphere och Mini Aceman. Och det roliga är ju att säljarna, våra säljare här till podden och vår YouTube-kanal och sådär, de kallar mig ju Aceman. Och då är det ju nästan så det förpliktigar att jag tar upp Mini Aceman som mitt sista koncept.
Mm.
Men det kommer jag inte göra utan Audi Grand Sphere.
Såklart.
Ja,
såklart.
Alltså det förpliktar ju ändå när man har ett vardagsrum i bilen. De har till och med en blomma där.
Ja, den tyckte jag såg lite out of place, men det tog fram poängen som de ville visa i alla fall.
Det är ju svårt att se det framför sig. Man behöver ju se det här ju naturligtvis. Och det är bara att gå till guiden om elbil eller Peter SL. Och eller kan man nästan säga. Det går ju bra att titta på båda våra kanaler naturligtvis. Där vi visar upp den här, precis, bilen. Och den är inte med på min konceptlista på grund av att den är...
Det är ju mer en vision.
Det är inte byggt som ett vardagsrum eller så. Det är inte därför. Det är inte heller att ratten går ut ur instrumentbrädan vi ska köra själv. Utan helt enkelt så att designspråket på denna bilen är så vackert. Och jag ser verkligen fram emot att se Audi-bilarna med det här strömlinjeformade designspråket. Vi har inte fått se några Audi-bilar som har det ännu. A6an e-tron, som påminner då lite kanske. Den börjar liksom känna av det. Men tidigare elbilar, Q4 e-tron, Q8 e-tron, vad vi tror Q6 e-tron kommer se ut, även GT:n. Den är ju väldigt traditionell Audi-lik. Mm. De är inte riktigt så himla strömlinjeformade som då. De har liksom inte ännu gjort samma resa som till exempel Mercedes, som har blivit väldigt...
De har ju fokuserat väldigt mycket på att förändra karossen och få till ett bra luftmotstånd på sina bilar.
Just det.
Audi har ju mer valt att strunta i den ekvationen, delen av ekvationen.
Ja, det får man ju säga. Och det har att göra med att man har utvecklats från ett liksom fossilmärke och så. Sen är inte det fel i sig, utan det är ju väldigt nutidstypiskt då. Jag ska säga att det är ju nästan Mercedes som har gjort att det är acceptabelt, men när Mercedes kom med sina väldigt strömlinjeformade tvålkoppsbilar, då var det ju nästan ramaskri inom designvärlden. Vi har ju Hyundai Ioniq 6 som också har den formen, även om det är på ett annat sätt och ser annorlunda ut och sådär.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men nu till de lite mer intressanta produktionsbilarna som vi faktiskt kan beställa idag. Vad tycker du, Peter, definierar en intressant bil i dessa sammanhang?
Ja, men det är ju enkelt att ta fram miljonbilar, det har vi ju sett.
Verkligen.
Svårare då är ju att ta fram bilar som kan matcha den här stora elefanten som finns på mässgolvet. Teslas prissänkningar fortfarande.
Mm.
Vad vi då får för dem, naturligtvis. Och det är det som jag tycker är mest intressant i ett produktionsbilsammanhang. Att skapa bilar som folk faktiskt har råd med.
Mm. Och här misstänker jag att du och jag har samma bil i tanken om vi har vår lista även här. Du var ju och tittade på en bil lite tidigare för ett par veckor sedan här, och igår fredag så var det världspremiär, eller Sverigepremiär i alla fall, för den bilen. Vet du vilken jag talar om?
Xpeng G9.
Xpeng G9. Den ligger överst på min lista, och jag gissar att den ligger överst på din lista också.
Den ligger där, absolut. Det är otroligt svårt att argumentera emot en stor SUV som vi dessutom kan välja mellan de valen som egentligen är det viktiga i form av om vi ska få upp och ner priser då.
Mm.
Så att vi har ju det lilla batteriet. Och då ha en bil som har ett gemytligt instegspris.
699 000 kronor.
För en stor SUV som har... Alltså, de har så mycket plats.
Alltså, det är 660 liter bagageutrymme. Det var 71 liter i frunken. För en sån finns, såklart. Ja. Fortfarande väldigt gott om plats i baksätet. Och det är absolut inte trångt i förarmiljön heller.
Nej.
Det är en stor SUV som verkligen, där de har tagit tillvara på utrymmet i bilen.
Mm.
Och för 699 så är det svårt att konkurrera med. Bilen är bakhjulsdriven då också.
Det är den. Det vi då får i bakhjulsdrift, det är ett batteri på 78 kWh, 78,2 ska sägas. Sen så har vi då långrange-versionen istället som har ett batteri på 98 kWh. Vi kan också välja den fyrhjulsdrivna varianten med luftfjädring. Då är det också samma batteri, alltså 98 kWh.
Och då tänker man luftfjädring, det är ju 1 miljon minst.
Det är ungefär där bilarna ligger, ja, precis.
Precis. Det är, och, alltså, om man tänker luftfjädring, det jag kommer att tänka på, det är ju typ Q8 e-tron. Den kör ju luftfjädring.
Ja.
Och börjar väl på runt 800-900 000.
Grejen med Q8 e-tron är att de fortfarande säljer de här ProLine introduktionspriserna för betydligt lägre pris än så. Du kan få Q8 e-tron 50 ändå, heter de, finns ju 50 och 55 för 800 000.
För, men då är den helt naken.
Helt naken är den ju inte då, för de säljer ju inte dem utan mugghållare eller vad man brukar skoja om. Men det är ju inte mycket som det ingår i den. Nej, det gör det ju inte. Och de har ju inte alls de här systemen. Det är så mycket som skiljer här detaljmässigt interiört också, för att Q8 vill du bara ha induktionsladdare som en ganska viktig del, då får du köpa den hela telefonmodulen för 6400 kronor. Ja. Keyless kostar extra. Det mesta kostar extra. Sensor för bagageluckan kostar extra om du vill göra det.
Precis. Så då för att ens få en vettig bil så landar vi runt miljonen. Sen har vi Polestar 3. Det är ju 970 000.
Ja.
Då får man den ganska välutrustad, men det är också luftfjädring.
Just precis, det är det ju. Det är torkvektoring på den också. Dock ska jag säga, det har du inte ens på Q8. Det vill säga att man fördelar kraft på så. Det har du dock på Tesla Model X. Vad är det? De är uppe i 1,4 miljoner. Ja. Det som är så roligt med G9 då och Xpeng är ju att om den är lika skön att köra som P5-an då, som ju var en av de skönaste bilarna jag har kört faktiskt. De släppte ju aldrig den på grund av att den laddade långsamt och den hade, kunde inte fälla baksätena så här, så man kunde inte tro att den skulle sälja så bra i Sverige. Jag tror att den hade sålt om man hade tagit in några visserligen, men man valde att inte göra det. Och är den likadan, eller kom i närheten i alla fall, så är det ju också en otroligt skön bil att köra, så man är ju jätteduktig på det av någon anledning därifrån.
Ska vi ta och avslöja priset? 830 000 kronor.
Ja.
Det låter jättemycket pengar, det är jättemycket pengar, men för det man får, och om den faktiskt är så skön att köra som den är, eller som P5-an var, då är det här som hittat.
Ja.
Tyvärr får man väl säga att priserna ligger så, men det finns egentligen ingen annan bil att jämföra med för de här priserna, och
nej.
Alltså, grattis till det priset.
Det enda då som den får bakläxa för, det är att dragkrok ingår bara i Norge. Vad är det för favorisering?
Ja, det såg jag något om. Det får vi kryssa en ruta för. Det är för jävligt.
Jag antar faktiskt att det är så att de får betala för det här. Så kan vi anta det.
Och har man en dragkrok, då får man dra 1500 kilo. Så det är ju inte superdåligt i alla fall.
Nej, det är inte superbra heller.
Nej, det är inte superbra. Men det är genomsnittligt får man väl säga. Vi har en räckvidd på 52 mil. Och då är det här AVD Performance-versionen då. Den här med luftfjädring. 0-100 på 3,9 sekunder.
Ja.
Och det här är ju också lite flaggskepp. DC snabbladdning på upp till 300 kilowatt.
Just det. Det är ju hög ampere och det är många volt som gäller. Men det är 800 volt system.
Ja, det är det.
Så, nej, här har man ju fått till en hel del. Vad är det man kan köpa till tillägg på den här bilen då? Det är faktiskt ändå intressant.
Det finns ett komfortpaket till den här bilen för 40 000 kronor. Där blir det lite bättre ljud och lite andra
lite
nappa.
Bättre ljud.
Ja, jag har inte hört hur det standardljudet
fungerar. Det var Dolby Atmos va?
Det var Dolby Atmos, så ja. Att det ska väl inte så dåligt.
Det är en audio. Är det, och det är dansk märke då.
Det som jag tyckte var lite coolt var ju också den här passagerarskärmen som finns. Mm. Som är, har någon film över sig så att jag som förare ser inte Nej. Vad som syns där. Vilket gör att som passagerare så kan man titta på film utan att föraren blir störd.
Ja, den har två massiva 15-tums skärmar där ja. Liggande.
Riktigt smart.
Separata. Och sen är det en 10-tums skärm framför. Två induktionsladdare precis där man behöver dem. Smarta mugghållare som... De har liksom som ett lock som går ner när man trycker ner muggen och går upp sen när de inte behövt. Bra interiör, alltså det finns liksom ingenting, det finns liksom inget negativt att säga om bilen. Och det här är ju en liksom en hit utan dess like tror jag för Xpeng.
Mm, jag tror det.
Till skillnad mot P7an.
Som... ja, de visade ju upp två bilar.
Snälla, varför var det en sedan? Liksom. Det finns typ bara två sådana bilar. Det är typ så här. Det är Xpeng, P7 och Tesla Model 3.
Ja, de ville väl inte jämföra sig med någon av Teslorna egentligen. Utan
nej,
det här är ju,
ville de inte. Men det
är klart att de inte vill.
Får man ju göra.
Det här alltså, är ju mellan... Och jag tror att bil, jag upplevde i alla fall bilen som större än Model 3.
Nej, alltså den är jätteliten. Ja, den är stor. Alltså, P7 är ju vad är det, 4,888 centimeter. Men dels så har den samma problem som Model 3. Det vill säga att du får inte under fötterna under förarstolen och sitter bak. Vad man gör med det här utrymmet vet jag inte riktigt. För att det är inte jättestor bagagelucka. Och det är där bak så jag fick inte plats alls. Där fram sitter jag som en kung. Jag antar igen då att den är lika skön att köra som P5an då, vilket gör att den är ju jättetrevlig bil. Men antal förare av elbilssedaner i Sverige där det primärt handlar om dig som kör är ganska så liten, den segmentet. Och priset då är ju... Priset är inte för högt för bilen då, för att jag menar, den börjar då på 500, eller den börjar på 600 000 och sen kan, det är ju samma sak där, och kan du få fyrhjulsdrift istället. Mm. Det är lika stort batteri då på de båda. Och för fyrhjulsdrift så kostar den 670 000 och sen kan du få Wing Edition då, den är ju för sig lite cool, man vill stå ut för 800 000 då får man Falcon, nej inte Falcon Wings, då är inte som Tesla Model X
utan nej, du precis, får utan det är...
så här, spotbils...
Som den gamla P7an hade om man var på Ecar Expo förra året. Då hade de ju P7an med den typen av dörrar.
Det är med limegröna.
Precis, ja. Precis. Det här är ju en reviderad P7a. Mm. En ny facelift så att säga. Så man har lite uppdateringar. Bland annat finns värmepump nu.
Just det.
Det, finns inte, det fanns inte tidigare.
Men jag satte frunken med den. Så att säga, den finns i frunken.
Precis.
Så att man har ingen frunk. 175 kilowatt laddning. Fin bil om du är ute efter en sedan. Som sagt, den kostar... jag tror inte att man kan sälja sedaner för det priset då. Den kostar alltså 100 000 mer än en Tesla Model 3. Den är nog värd 100 000 mer än en Tesla Model 3, men jag tror som sagt det är för dyrt för segmentet. Innan vi går vidare så är det så att jag satt ner med Xpengs marknadschef för Europa. Tog ett litet samtal om hur det är att lansera ett bilmärke mitt under corona. Hur det är att lansera ett kinesiskt bilmärke i dessa tider. och vilka utmaningar man har i detta.
Spännande.
Magnus Wenger. Jag är europeisk marknadschef och också ansvarig för all marknadsföring för Sverige. Då inklusive då press och PR.
Ni lanserar ju era bilar idag. Två stycken. Vad är det för bilar?
Vi lanserar en sportsedan, XPeng P7. Och så har vi en större SUV som heter XPeng G9. Som öppnar för order, släpper priser, allting idag. Det är den här dagen man har jobbat med efter att komma till i 1,5 år. Så att det känns som en riktig milstolpe, om jag ska vara helt ärlig. Vårt fokus har handlat mycket om att ha en helhetslösning där vi har allting på plats innan vi börjar sälja. Tanken var ju att lansera en produkt i P5-man under föregående år. Men vi konstaterade att dels så kom det ju i samband med pandemin, och för oss i Sverige var ju det gamla nyheter, men det stängde ju ner hela Shanghai, och det blev ju hade en enorm påverkan på våra leveranskedjor. Vi insåg ju ganska snabbt att det här kommer nog inte riktigt fungera så bra. Men i kombination med att den modellen var egentligen inte tanken att vi skulle ha som en storsäljare, utan mer ett sätt för oss att testa marknaden på och lära oss alla processer och sådana saker. Så att i efterhand kan jag konstatera att jag tror ändå att det var helt rätt val. Vi valde rätt strategi och lanserade de bilarna som vi tror är rätt både för marknaden, men också som är rätt för vårt varumärke. För att det är det jag ansvarar för, och att lansera en produkt som P5, som förvisso är väldigt trevlig bil, jag kör den själv dagligen. Väldigt rymlig, mina döttrar älskar den, de sitter väldigt bra i bak. Men ur ett varumärkesperspektiv så tror jag ändå att P7 och G9 som vi lanserar idag är starkare produkter och kanske mer i linje med det varumärket vi vill vara långsiktigt. Ur den aspekten så tror jag att vi gjorde rätt val.
Vilka utmaningar utöver då corona och sånt som var temporärt är det egentligen att lansera ett nytt varumärke på det sättet i en bilnation som ändå Sverige är? På gott och ont.
Dels så finns det ju de marknadsmässiga utmaningarna i form utav, vi börjar från början, vilken affärsmodell ska man använda sig utav? Ska man importera bil eller anlita någon att importera? Ska man göra det själv? Ska man ha direktförsäljning? Ska man ha återförsäljare? Det finns ju en uppsjö olika ställningstaganden att göra. Många ställningstaganden var tagna innan vi valde att etablera. Vissa ställningstaganden har man omvärderat. För att återkomma till det jag pratade om tidigare här med när vi vill lansera ett märke, så vill vi göra det ordentligt. Det vi ville göra den dagen när vi lanserade märket var att på riktigt, det var ju att ha allting på plats. Med laddning, med partner, med en egen serviceverkstad, ett eget servicecenter. Inte nödvändigtvis att det är öppet, men att vi har planerna för att komma dit. Vi har ju som sagt ett samarbete med Bilia. Vi ser en jättestor potential med dem. De har en otroligt bra organisation, fantastiskt varumärke, väldigt hög kundnöjdhet. Och det var ju det som gjorde att vi valde att gå med dem, just deras fokus på kundnöjdhet. Och det var ju det som vi också, som också har varit en bidragande orsak till att vi har valt att vänta lite, för att vi ville ha allting på plats, för att risken är annars att man stressar in eller man påskyndar en etablering som sen, och säljer en massa produkter som man, där man sen inte kan ta hand om kunderna. Och det har varit ett väldigt tydligt fokus från vårt huvudkontor. Att vi vill skynda, vi vill göra fort. Men det får inte bli på bekostnad av kundernas helhetsintryck av vårt varumärke. Och det är jag väldigt tacksam för idag. Jag är väldigt tacksam för att de både förvisso har accelererat och tryckt på. Men också har när vi har sagt att vi behöver stanna till och tänka efter. De har varit väldigt lyhörda och sagt att absolut, vi stannar till, reviderat, funderat över, är det här verkligen rätt lösning? Och så att för att summera vilka utmaningar som finns, så skulle jag säga att dels har vi gjort ett ordentligt förarbete i form av marknadspotential, hur stora andelar är elbilar, hur är trenderna, vad finns det för lokala incitament som förvisso sen togs bort. Det förarbetet var väldigt gediget. Men sen när man väl etablerar sig på marknaden och innan man, när man då börjar kontakta, vi hade haft kontakt med Bilia i nästan ett år innan vi överhuvudtaget startat kontor här. Men för oss i den delen extremt viktigt att den finns på plats. Alltså, det behöver inte finnas en fysisk butik öppen. Den första butiken kommer troligtvis öppnas i april, beroende på tillgång på möbler faktiskt. Sen om vi då kommer in på mitt område med marknadsföring, här behöver vi ju hitta vår egen positionering och vår positionering som jag ändå tycker, när jag läste vår presentation från början, om att vi vill vara ett märke som fokuserar mycket på den mänskliga aspekten av produkter. Alla kan göra produkter, alla kan göra superavancerade produkter, men att göra saker som folk uppskattar och som faktiskt hjälper människor i vardagen. Vi kanske inte är riktigt där än, men det är ändå en strävan som jag tycker är väldigt spännande i förlängningen, att arbeta mer gentemot människor än att jobba mot hård teknik. Och det är också sånt att vår programvara, som för vissa många andra, men kontinuerligt uppdateras. Men vi försöker ju också lyssna på våra kunder. Vad vill de ha? Det kanske är så att någonting superavancerat, det är inte det de vill ha. De vill ha någonting som gör livet enklare istället. Då ska vi fokusera på det. Då ska vi inte lägga ner för mycket tid på att skapa superflashiga funktioner som ändå ingen använder.
Vissa andra kinesiska tillverkare har ju antingen köpt upp ett europeiskt varumärke eller skapat ett varumärke som låter lite mer europeiskt än kinesiskt. Men Xpeng låter ju väldigt kinesiskt. Finns det en utmaning i det?
Jag ska berätta en anekdot från när jag började. Under första veckan på mitt nya jobb så hörde jag ett ord ganska ofta som jag undrade riktigt vad det betydde. De sa Xiaopong. Och efter ett tag så var jag tvungen att gå till en kollega och fråga det här Xiaopong, alltså vad betyder det egentligen? De tittade på mig ungefär som att det är det företaget som du jobbar på. Varpå jag fick lite skrämselhicka när jag insåg att okej, inte nog med att jag har ett jobbar på ett kinesiskt varumärke. Jag har dessutom ett varumärkesnamn som låter helt annorlunda från hur det stavas på det på svenska och engelska. Till min lättnad så är det europeiska namnet Xpeng. Jag förstår hur du tänker. Jag kan säga så här. Vi är stolta över vårt ursprung. Vi försöker inte gömma eller dölja det faktum att vi kommer från Kina. Vår grundare, He Xiaopong. Vårt namn reflekterar delar av hans efternamn. Sen finns det alltid en komplicerad... Det är komplicerat med att jobba med andra kulturer. Jag jobbade i ett annat europeiskt bilföretag tidigare. Jag kan säga att vissa saker var mer komplicerade, andra saker där är mindre komplicerade. Men till syvende och sist så... De kollegorna som jag jobbar med i Kina, de är precis som du och jag. De har barn, de gör sitt bästa för att få så bra förutsättningar för sina barn som möjligt att växa upp. Jag ser inte det som ett problem, utan jag ser det snarare som en stor möjlighet för oss alla. Göra världen lite mer global. Sen finns det absolut en massa utmaningar, ingen tvekan om det. Men de utmaningarna finns alldeles oavsett vilken kultur du arbetar gentemot. Det kommer alltid finnas skillnader. Men det man kan säga om de teamen som jag jobbar med i Kina är att de jobbar oerhört hårt. Någonting som jag tycker är väldigt fascinerande med den kinesiska kulturen är att de är väldigt duktiga på att lyssna. De är väldigt lyhörda. Säger vi i Europa att så här vi behöver göra, och lyssnar de. Sen är det inte alltid jättelätt att få igenom allt, det kan man inte säga. Naturligtvis, dels så är vi ju på börsnoterat bolag, man kan inte göra hur som helst, men det finns stora möjligheter att kunna påverka, och det är också det som är så kul att vi är inte en importör, utan vi är ett dotterbolag till det kinesiska bolaget, som gör att, det gör ju också att vi har ju verkligen samma mål. Vi vill bli en succé på den svenska marknaden, och vi kommer tjäna båda två lika mycket på det, och vi har samma agenda.
Om man är intresserad av P7 eller G9, hur köper man dem? Och den frågan hade ju varit konstig för några år sedan, men i dagsläget så finns det lite olika varianter, återförsäljare, bara online, ni har i butik i Mall of Scandinavia. Vad gäller här hos Xpeng?
Det är jättebra att du ställer den frågan, och det är en jag ska inte säga att det är en komplicerad fråga, men det är en fråga som har fått ett nytt ljus, precis som du säger, den sista tiden. Vi har ju valt att använda en affärsmodell som både är direktförsäljning, alltså via våra egna butiker, men även via våra partners som sen kommer öppna sina butiker, men också i förlängningen kommer man kunna köpa online. Det som man kan göra i dagsläget från och med idag, det är ju att lägga en order. Då går man antingen in på vår hemsida och sen så betalar man en liten deposition. Och då har man en kundorder och står i kö att få sin bil levererad. Sen kan man välja vart man vill få bilen levererad. Man kan få den levererad antingen i vår servicecenter eller få den levererad i hos någon av våra partners. Och då kommer vi att hantera den om man vill finansiera eller göra en direktbetalning. Man kommer bli kontaktad av en av våra försäljningsrepresentanter. Och vi tror fortfarande på den här personliga kontakten. Så det är viktigt att man som kund kan ha någon att bolla med. Man har lite frågor. Vi är så pass nytt varumärke så att tro att någon gör en helt digital kundresa. Även om det kanske låter bra på pappret så tror jag att det inte är helt rimligt. Man kanske som ett väl etablerat varumärke där man ska förlänga sitt leasing eller man ska ta en likadan bil som man hade tidigare. Absolut. Då kan man säkert bara fylla i en göra allting på en hemsida. Men vi tror ändå på den personliga kontakten så att man kommer bli kontaktad av en av våra produktspecialister som kommer att slutföra. Och antingen om man vill göra det i butiken eller om man vill göra det i telefon eller om man det kommer även gå att göra digitalt framöver så kan man fixa allting den vägen. Men man kommer också sen i framtiden att kunna åka till våra butiker hos Bilia och kunna provköra bilarna där och också kunna slutföra sitt köp där om man så önskar.
När får vi se XPeng-bilar på de svenska vägarna?
Som levereras till kunder så skulle jag säga att de första P7-erna kommer att komma under slutet av andra kvartalet, alltså under sommaren. Fast kunna leverera de första innan midsommar. Första G9-erna kommer att komma under hösten skulle jag säga. Så preliminärt oktober, i värsta fall i november.
Ja, men då är det väl dags att dra till med den bilen som ser ut och verkar så som jag tyckte XPeng 7 skulle vara, det vill säga en hatchback.
Mm-hmm.
Så jag är väl inte roligare än så att jag lyfter fram Polestar 2.
Polestar 2.
Mm.
Mm. Jag förstår det. Det är en otroligt fin bil. Och jag måste säga att jag tycker den såg bättre ut i verkligheten än på deras bilder som de visade upp förra veckan. Nu när man fick se den och klämma och känna lite mer så blev det bättre. Och när man såg deras bilar lineup här på mässan, de har ju 2, 3 och Precept här. Med alla nu har den här fronten, då blir det lite mera Polestar så över det hela. Designen blir mer sammanhängande genom hela deras lineup nu. Och det märktes ju verkligen här på mässan. Inte bara när Polestar 2 stod själv. Även om jag fortfarande föredrar fronten på den gamla.
Ja, det blev det. Det kändes faktiskt som att Polestar 2 alltså blev minst 2 år nyare. Som helt plötsligt att det var en modernare bil. Hade de dessutom haft möjlighet att byta ut handtagen på de där dörrarna också. Så att de hade fått samma, ska vi säga, kallade det inbyggda handtag som ja. Finns på Polestar 3. Så hade det ju det varit. Då hade det känts som att den var nylanserad. Man får ju betala för det här dock. 644 000 kostar en Polestar 2. Om vi vill ha både luftvärmepump och adaptiv farthållare. Vi har ju pratat om det. För att de har ju bara 2 paket. Sen har de performance-paketet också. Men det är ju lite annat det. Så.
Jag tycker att det är för mycket pengar.
Alltså du måste ju gilla Polestar. Alltså det är ju inte en bil som om du... Så här, alltså du måste ha ganska tydliga preferenser till att du vill ha en hatchback som har lite tyngd, som är lite klassisk fossilbilskänsla på ett positivt sätt så att säga. Alltså man...
Det är ju ett väldigt, om man säger så, det är ett snällt steg att ta till elbil. Om man inte vill ha det här spacade ID4 till exempel.
Den är ju tyst och den har en...
Ja, tyst vet jag inte. Men...
Ja, men jämfört med Model 3 så är herregud.
Vi behöver inte ta det högsta på listan liksom.
Nej, fast det är väl ofta de två som jämförs på något sätt. Eller Model Y.
Ja.
Så är det väl kanske framförallt som jag tror man jämför med. Sen blir det ju ännu, jag menar long range single motor och är plötsligt vi uppe i 700 000 nästan, 694 000. Vi har long range dual, den fyrhjulsdrivna varianten börjar upp på 760 000, alltså det drar iväg så.
Då är det inte långt kvar till en XPeng G9 helt plötsligt.
Det är det ju inte.
Sen, samtidigt, sen finns tror ju jag... den som sagt i sina icke-fyrhjulsdrift också för det priset.
Jag tror att Polestar köpare är en helt annan kategori faktiskt där. Jag tror det är ett väldigt medvetet val. Jag tror inte man
jo, men jag tror att det måste vara ett väldigt medvetet val för att man ska vara redo att betala de pengarna.
Just det, så för Polestar så är ju, tror jag det handlar om Polestar 2 eller Polestar 3 snarare faktiskt. Så. Så att, och på så sätt så är ju Polestar 2 ett riktigt fynd jämfört med Polestar 3 ju som bara säljs i sina de större varianter med alla paket inkluderade och så.
Mm.
Frågan är ju, och det är kanske också därför som Polestar 3 inte är med bland mina tre favoriter när det kommer till produktionsbilar. Polestar själva är ju väldigt stolt över sin lineup. Rekordmånga bilar. Och det är ju faktiskt ett helt nytt elbilsmärke också som för många har inte varit helt självklart faktiskt kunna lansera sina bilar. Det har man gjort. Hur mycket som är Volvo, hur mycket som är Polestar? Det frågade jag. Och mycket annat här. Jag använder ordet lineup. Det är ju en engelsk term. Och jag kan säga att nu när man pratar med ett svenskt bolag som jobbar på en internationell marknad, då kommer vi få höra engelska termer. Här kommer Beatrice Simonsson som är produktchef på Polestar.
Vad gör man som head of product?
Jag definierar och bestämmer vilka typer av bilar vi skulle vilja ha. Vilka funktioner, features och sätter target tillsammans med attributsteamet för att göra en competitive bil. Och naturligtvis både ha våra core values när vi pratar design. Där vi har våran CEO, även designledare Thomas Ingelat, och naturligtvis som är otroligt inne i de detaljerna. Så det är ju design och så är det driver dynamics med komplett chassi setup. Vi är ett performance brand och därför vill vi visa det i när du kör bilen. Hur trevlig och otroligt rolig körning vi lyckas göra med dessa bilarna. Och UX. Och tillsammans med UX och sustainability gör vi fantastiska produkter.
Vi nämnde attributteam där. Förtydliga, vad är ett attributteam?
Ett attributteam jobbar med vilka egenskaper vill vi ha på bilen? Det kan vara allt från 0 till 100 siffra till hur körbarhet, glädjen i hur du kör, handling, styrning, hur bilen känns på vägen. Men även naturligtvis hur många liter det är i frunken där fram.
Ni har rekordmånga bilar på golvet här får vi säga. För det börjar med Polestar 2 och sen har ni lanserat Polestar 3. Men ni har en tredje bil här. Som är ett koncept i dagsläget.
Vi börjar ju faktiskt med Polestar 1 då. Även om den har gått ur produktion. Sen har vi Polestar 2 som du säger. Som vi ser på vägarna idag. Och här idag visar vi ju det nya modellåret. Modellår 24. Vi har också Polestar 3. Som vi kommer börja. Det är en förproduktionsbil som står här idag. Och vi börjar bygga den i mitten på året. Och kommer vara ut till första kund på vägarna i slutet på året. Och sen som du säger så är det en konceptbil. Precept som står här. Men vi har ju också gått ut med att vi kommer att bygga den som en fullproduktionsbil under 2024.
Och vilket nummer blir det då?
Det blir ju Polestar 5.
Just det, för det finns en 4 som vi inte har sett.
Det stämmer, det finns en 4. Men där får ni hålla er lite. Ja, någonting får vi avslöja lite senare.
Det var en korrekt rättning där. Ni började ju naturligtvis med Polestar 1, för det var ju en plug-in-hybrid. Och det är också den enda plug-in-hybrid som ni någonsin kommer att lansera. Eller det är el som gäller, full el för Polestar?
Korrekt, det är full el från och med nu.
Det är ju en intressant historia här, för vi har pratat om med bolag som är mitt uppe i en fossiltransformering. Och sen har vi pratat med bolag som börjar med ren elbil. Ni har ju ett Volvo-spår där. Om vi backar lite, hur kom Polestar till?
Vårt ursprung är ju från Polestar-tunade bilar som du kan ha idag på även på en Volvo-bil. Och det är ju där Polestar-tuningen kommer ifrån, alltså mjukvaran, körglädjen. Och där har vi ju vår chassiingenjör Joakim Rydholm som har varit med från början. Och han är den som testar varenda av våra bilar. Så att chassin, körbarheten, styrning och hur bilen ligger på vägen tunar han för alla våra bilar. Så där har vi ett DNA. Samtidigt så kommer vi från Volvo och Volvo äger ju hälften av oss, även om vi är börsnoterade nu på New York-börsen. Jag tycker att vi har det bästa från två världar. Vi är ett startup även om vi har funnits nu i några år. Men samtidigt så har vi Volvo i ryggen när det handlar om manufacturing process, alltså hur vi tillverkar bilarna. När det handlar om att ha 90-100 års erfarenhet och faktiskt bygga en kvalitetssäkrad bil. Safety naturligtvis direkt från Volvo. Så där har vi allt det i våra ryggar och så kan vi koncentrera oss på designen, på UX, på körbarheten med performance och på sustainability.
För det finns ju biltillverkare som har försökt lansera elbil efter elbil efter elbil men aldrig riktigt kommer ut. Medan ni då fick ut Polestar 1, plug-in-hybriden, och sen Polestar 2 ganska omgående. Där. Vad gjorde ni rätt, om man får ställa en ledande fråga?
Nej, men jag tror att det är den mixen som gör att vi är inte bara ett startup, utan vi är startup med erfarenheten. Med kvalitetssäkrade bilar, och vi kan bygga bilar i våra fabriker. Jag tror att det är ett A och O för att få ut bilarna, och det är därför nu vi har sagt till 2025 att vi har 290 000 bilar, och vi tror på det.
Polestar 2 har då fått sig en rejäl uppdatering, tycker vissa. Vissa tycker den är lite mer minimalistisk, om man får fråga Thomas själv då, som hade en intressant resonemang just om designen och så vidare. Men stora nyheten där designmässigt är att ni satt igen fronten, så att säga. Och med det så kommer den ju närmare Polestar 3. Berätta lite mer om den uppgraderingen.
Vi vill inte göra en uppgradering bara för en uppgraderings skull. Jag vet att det finns flera OEM som kallar det facelift. Men vi vill göra det som vi tycker känner betyder någonting. Och vi är fortfarande extremt nöjda med designen på Polestar 2. Thomas och Max och designteamet har gjort ett väldigt bra jobb. Och därför vill vi inte ändra bara för att göra det. Så därför så vill vi ändra det som är under. Vi vill ge kunden mer range. Därav har vi bytt båda motorerna. En asynkronmotor fram och en ny PM-motor där bak. Tillsammans med ett nytt batteri. Och det gör ju att alla våra modeller är över 500 km. Och även vi har long range single motor, som vi kallar den. Bakhjulsdriven nu. Över 600 km. Så att rangemässigt så är det en otrolig förbättring. Det vi har gjort också, som du säger. Det är ju smartzonen då. Med grillen. Och där är det ju också, som du såg här med de här tre modellerna, det började på Precept, där vi visade vår design framöver. Och så visade vi Polestar 3, där vi har tagit med det. Och nu även i modeller 24, för att aligna produkterna.
Den största kritiken mot Polestar 3 är väl kanske att man får vänta lite på den. Finns det en frustration i det, att det tar lång tid att få ut bilarna? Eller finns det bara glädje i att det är så många som väntar på dem?
Jag tycker bara det är glädje. Det är klart att alla vill ha dem nu. Det vill man alltid när man köper en bil. Men jag tror att om du köper den nu och får den i slutet på året eller början på året därpå, jag tror inte det är några problem. Så jag känner ingen frustration. Jag vill leverera en kvalitetssäkrad produkt, vilket är superviktigt för mig. Och jag tror att med de ordrarna vi har, det kommer lösas utan problem.
Efter Polestar 3 så har vi då Polestar 4 som kommer presenteras under året. Och därefter Polestar 5 och Polestar 6. När får vi se de två sista?
Det vi har sagt är att Polestar 4 under året, Polestar 5 under 2024 och Polestar 6 efter det.
Däremot så har jag med en bil som jag tycker har försvunnit lite, som var planerad, som fick lite hype och sen så tog det så lång tid innan lanseringen kom, så nu har den lite glömts bort. Och det är Nissan Ariya.
Mm-hmm.
Pratar man inte jättemycket om, tycker jag. Och jag tycker att det är synd, för att det är en himla trevlig bil det.
Mm.
Den känns otroligt trevlig att köra. Man har gjort verkligen ett steg upp i kvalitetskänslan, tycker jag, jämfört med övriga Nissan-bilar. Och också riktigt snygg. Tror jag är en bra familjebil. Jag ska ju säga att jag inte kört den, testat den allt för mycket än. Jag ska göra det nästa vecka. Så att det kanske blir en provkörning om den så småningom. Men det här är en bil som jag har som nummer två på min lista.
Grattis!
Tack.
Var det inte Kristoffer på alltomelbil.se som körde den och hade lite bekymmer?
Jo, han hade lite bekymmer med den. Vi får väl se om jag har samma. Eller om det är så att de har förbättrat mjukvaran baserat på hans kritik. Kristoffer är en person man ska lyssna på, så att jag hoppas på att det tog sig hela vägen till.
Jag hoppas han hade fel. Ja, nej, men så är det ju. Det kan vi nog tro. Jag är ju ingen surfare. Jag är ju ingen hippie. Men man måste ändå ge Volkswagen ID. Buzz en viss cred, alltså. Modig lansering.
Jag tycker att det är en bil som har gått väldigt bra, verkar det som, rent lanseringsmässigt. Fått väldigt mycket bra kritik. Många som reagerar när man ser en som pratar om den, och som det är flera som har kommit fram till mig och bara, men den där bussen, vilken var det nu igen liksom? Den var ju häftig. Och då är det ju ID.Buzz som man tänker på. Och om man tittar på den sista bilen på min lista, så är den också ganska tråkig, för att där är det också ID.Buzz som står. Det är den lanseringen som jag, eller bilen som jag ser absolut mest fram emot att få köra nu under första kvartalet i alla fall. Och alltså, jag har ju bara provkört den på Elljusmässan än så länge, och ser fruktansvärt trevlig bil.
Minibus.
Det är minibus som är grejen. Det är tydligt att Volkswagen har, vi alla har missuppfattat, det är inte SUV som är det coola, utan det är minibus som är det coola.
Det är det ju. Det är coola är, det är ju samma plattform MEB som lilla ID3:an och ID Life också då.
Ja, den skulle väl också vara på den plattformen. Ja.
Så att det är lite häftigt faktiskt. Ja. Stor bil, mycket utrymme inne.
Ja, verkligen. Ja, verkligen.
Min tredje bil är inte med på bästgolvet. Jag blev jätteförvånad.
Då får man ha den då?
Ja, men det får man. Det tänker jag. För att dess systerbil fanns med, Audi Q8 e-tron Sportback.
Precis.
Men
du vill inte ha Sportback.
Ju Sportback, stora SUV. Jag har ju svårt för det segmentet. Det är så här,
kan det vara så till och med att du är lite biased?
Ja, jag tycker att jag förstår varför man tar fram en SUV, stor, det var ju Audis första elbil och sådär. Och sen så, ja, men vi behöver en till. Ja, men då gör man ett sluttande tak. Men du vinner ju ingenting på det mer än möjligtvis utseendet. Den drar relativt mycket just för att det är en stor bil. Och allt du då vinner på det är att få mindre bagageutrymme. Men framförallt var det väl att jag ville väl se Audi Q8 e-tron i någon annan färg än de jag redan hade sett där, då när jag provkörde på Lanzarote, för det var ju samma allihopa. Men de verkade gå till båtmässan i Göteborg istället.
Är det där de har hamnat? Ja. Jaha, vi fick ju också en båt.
Ja, just det. De fick bilar och vi fick en båt.
Precis, Candela C8.
Just det.
Nu är inte jag någon båtmänniska, så jag kan inte kommentera någon närmare om den är bra eller dålig eller så. Jag vet bara att de hade något samarbete med Polestar där, vilket just var det, otroligt
just det,
smart.
Det är roliga. Vi har pratat om Polestar i mästare på marknadsföra saker som inte bilar. För att avsluta, Audi Q8 e-tron då, Sportbacken som det ändå handlar om på golvet här, eller om man nu köper då SUVen, så ska jag säga så att Sportbacken, det är roligt där, du får mindre bil. Den kostar 26 500 kronor mer. Men Audi Q8 e-tron är nästan ett unikum till bil. Den ligger i prismässigt under Polestar 3, EX90, Mercedes SUVarna, de stora, under EX, alltså BMW EX. Men den ligger så att säga ovanför det andra segmentet, alltså Polestar 2, Model Y, ID4 och så vidare. Och det ska ni göra naturligtvis, för den är en otroligt härlig bil. Den är betydligt mycket billigare än Model X och sådär. Men den har ju liksom den bästa körkänslan jag någonsin har haft. Den är så skön, den är så härlig, den är så fin. Och för det priset då, som när den faktiskt börjar på 800 000 och sen säger att du kanske behöver lägga till några paket så att du kommer upp i 900 000. Och sen så, i och med att det här är fortfarande återförsäljar dealing då, alltså du kan inte köpa den direkt från nätet och så vidare, så finns det säkert en viss prutmån. Så säger att du får en 50 000 rabatt på de paketen. Då har du alltså en av de skönaste bilarna att köra som finns för ett pris på runt 850 000. Då blir det ingen Sportback heller då, som sagt, för att lägga till 26 000. Och det är ett otroligt prisvärt. Det är nog med att den är nästan själv i sitt segment där, bland de priserna, så är den ju otroligt prisvärd i sitt eget segment. Det är ett, vi pratade om GNI innan då, som du liksom kan konfigurera upp i samma priser då, men då får du visserligen mer teknik och så i det priset, men det är helt olika människor som köper Q8 e-tron och Xpeng GNI. Det är verkligen, du får den här tyska känslan som är liksom svårdefinierad, men du bara vet vad vi pratar om. Och det får du betala rätt mycket för då. Alltså du får byta ut visst tekniskt. Så
för där kan jag ju tycka att det är någonting som Audi saknar lite. När jag körde e-tron och testade den. Fruktansvärt skön bil, men teknikmässigt så är det ju inte någon.
Nej, det är ju vad du gör. Det är ju att du använder din parkeringsvärmare ungefär du gör liksom. Och ja. Så laddar den. Alltså du sitter inte i det systemet. CarPlay för Spotify. Där du stänger av bilen så får du fram. Vill du ha parkeringsvärmare igång? Ja, nej typ. Och sen så är den igång en halvtimme. Så får du sätta igång igen med mobilen då. Det är ungefär man gör inte så himla mycket i det här systemet liksom. Adaptiv farthållare och att den håller sig mellan i filen. Så det ingår faktiskt i ProLine Edition-paketet därifrån. Och det är ju liksom det är inte det man vill ha. Då ingen som håller koll på om du tittar ner på skärmen och sånt som Xpeng gör. Och så. Helt olika bilar. De går liksom att få ungefär för samma pris. Men vill du ha liksom likvärdiga tekniskt då är ju Q8 mycket, mycket dyrare. Men i grunden luftfjädring, fyrhjulsdrift, de systemen man behöver. Magisk bil. Synd att de inte hade den på golvet då, i sin bästa form. Men i slutändan så är ju frågan, Kristoffer, ska vi ens köpa några bilar? Kommer batterierna räcka? Kommer vi äga våra egna bilar i framtiden? Det är en intressant frågeställning trots
verkligen.
Allt.
En het diskussion som pågår i samhället just nu får man väl säga.
Och jag tog ett snack med Roger Atkins som är nästor på detta området. Han är lite spännande. Hans plattform är LinkedIn. Men han har liksom lyckats på LinkedIn utan att bli en klyschmaskin. Så han använder LinkedIn som sin plattform för att prata om miljö, elektrifiering. Prata lite om varför rena dieselmotorer inte är så rena då. Jag spelar lite djävulens advokat under intervjun. Så. Och här kom ett mycket spännande samtal.
Roger Atkins, I'm an electric vehicle commentator, storyteller on LinkedIn. I've been on LinkedIn for, well, I suppose, nearly 18 years. And during that time, I've worked for a lot of electric vehicle companies. You know, startup company. I worked for Ricardo Engineering Consultancy Company. And I, you know, the last 8 years, I worked for myself. And, yeah. Try and join up the dots of the electric vehicle journey, you know, tell the story, essentially.
Does a story need to be told?
100% yes. If you look at all of, you know, human society, we've always been surrounded by stories, storytelling, to explain things, to help people understand where we are, to talk about the past, how it informs the present. You know, a lot of indigenous people, a lot of, you know, ancient people, of course, before technology and even, you know, books and stuff, storytelling was how the history and practices, important practices often, like hunting, for example, were shared, were told. Storytelling is a very human thing. So I'm sort of quite proud to be part of what I suppose is a sort of ancient tradition, really.
How has the story been evolved during this time?
I think in some ways it's been misinformed. I think we've always got to look at, you know, what are we trying to achieve? I think if you go back to why do we have electric vehicles in the first place? Well, go back to the early 1900s, Thomas Edison. There were at one point, I think 1912, 1915, something around that time, there were more electric vehicles on the planet than there were internal combustion engines. It's a fact. And along came Henry Ford, who then, as we know in history, developed the Model T Ford and started building vehicles at volume using, you know, the practice of a production line, modern production line. And then, you know, the rest is history, so to speak. But there was a point in time where it might have been the case that the electric vehicle became how we moved around, not internal combustion. But that didn't happen. So telling that story is important. And I think equally telling the story of, well, we're trying to both reduce CO2, but also improve air quality. And I think the air quality story hasn't been told so well as the climate change story, if you like. And I think then that has misinformed the electric vehicle journey over the last, certainly 10 years, some would argue 20 years, in that we have electrified cars. You know, cars are the things that we talk about. We say electric cars. But if we'd been talking about electric buses, trucks, vans, taxis, if we'd been talking about those from the beginning, you know, go back to, 10, 15, 20 years, I think we would have, the storytelling would have hopefully push the industry, the governments, legislators towards getting those electrified first, because they're the ones where the pollution comes out of. Tailpipe pollution in urban areas are the things that impacts, you know, kids and other vulnerable people with particulate matter. Yet we still don't have just electric buses, just electric taxis. I think that's part of the story that if it had been more forceful in its telling would have maybe changed things.
Are we up on a paradigm shift?
No, not yet. I think it's very easy to feel that we are, you know, because, you know, we talk about electric vehicles a lot. But if you look at the reality of most of the companies that make now both, you know, combustion engine and electric vehicles, they're still, last 4 years, I put a chart up recently at the eCar Tech Show here in Stockholm. If you look at most of the existing car companies outside of China, they're only at 3, 4, 5, 6, 7% of their volume that they make is electric. So that definitely is not a paradigm shift. That is not a tipping point. However, if you look in China at many of those companies that have, okay, not been around for 80, 90 years, they've been around for, say, 10, 20, 30, their share of electric vehicle production now is 20%, 30%, 40%. So they're making the shift faster and quicker, partly because of the government and other bigger things in China that have happened. So I would say the answer to your question is the paradigm shift, yes, is occurring in some places, nearly occurring in some places. I'd include China as that as a number one than other places. But in Europe and America, no, not yet.
How important are the electric car for the environment? You have touched the subject a lot, but there are people, if I may use something you call djävulens advokat in Swedish, the devil's advocate. Yeah. There are people who say that the modern diesel engine is better than the electric car engine.
Yeah, of course those people say that, and I sort of understand why. But here's the thing. An electric car is clean at the point of use. So yes, what energy goes into it, depending upon where you are in the world. You're in a good, great part of the world because your energy mostly comes from renewables, from hydro and the like. So that's all good. But if you look at, you know, a lot of countries around the world, that electricity generation, you know, is carbon intense. And yes, that is then what's going into the electric vehicle battery. So whilst it doesn't have a tailpipe, there are issues there. But my point would be this about a modern diesel engine, a Euro 6 compliant modern diesel engine. When it comes out and it's brand new, yeah, it's pretty good. It's the best combustion has been since the dawn of time. But it's still not perfectly clean. And over time, in a year, 3 years, 5 years, 7 years, the performance of that vehicle deteriorates. Depending upon how people service and maintain it, the performance in terms of its emissions will, again, deteriorate, sometimes quite substantially. So the electric vehicle, how it performs in terms of not having a tailpipe will be like that from day one to day whatever it is, 5, 10, 20 years hence in its life. But the diesel vehicle will only deteriorate. It won't either stay the same and it certainly won't improve. So that would be my response to that.
Who do you think will win this electric race? Or is it something you win, actually?
I think that, yeah, there's, look, life is winners and losers. You know, nature is about winners and losers. People, you know, people either eat or get eaten. That's sort of how it works. So I think inevitably, I don't see why the auto industry is going to be any different. There will be losers. There will be companies that will not succeed in the long term. And I think that will be born out of a number of realities. Maybe be as simple as they didn't build a battery factory. They can't get batteries from the place they got them last time, because all those batteries are going to whoever, and then they just don't have a product anymore. Or for various reasons, in terms of either the quality of their proposition or the pace at which they changed, you know, consumer opinion, public, you know, just moves away from them and just gives up on them. So, yeah, I think there are some huge vulnerabilities now, both in America and in Europe for some companies, and it will mean they won't survive.
Lastly, the batteries. We want them in cars. We want them in mobile phones. We want them in our house to stabilize the electric net. Will there be batteries for everyone?
Will there be enough batteries for everybody? Well, that's a good question because, no, I don't think there will. And I think this is where we have to have, you mentioned earlier about a paradigm shift. I think that mass adoption of electric vehicles would be a big mistake. I think that if you consider the most inefficient part of a vehicle, any vehicle, electric or combustion, is the utilization. How often it works, how often you're moving it. You know, if you've got all these expensive resources that have gone into it, you know, yeah, you've got to use it. So if we look at the scale at the moment of battery production, it's around about a terawatt. So this is mostly out of battery factories in Asia. And if we saw the journey towards full electrification of everything, similar volumes to what we see today with combustion, we'd be having to make about 7 terawatts. That will be a problem because if you look at the upstream challenge in terms of mining, mineral processing, moving these assets all around the world, to scale up the electric vehicle job to match the combustion engine volumes, you know, 50, 60, 70 million vehicles a year, I think that's not going to happen. I could be wrong, but I think it's going to be problematic for the environment, problematic geopolitically, and I don't think it needs to happen. I think that we need to see, like I mentioned before, mass adoption of electric vehicles with taxis, buses, vans, and trucks. So, yeah, put all the batteries in those things because they're always working. They're always making a contribution by not being combustion vehicles. But putting them into lots of electric cars that don't go anywhere for 90% of the time, that sounds a bit dozy to me. Sounds a bit dumb.
Det är mycket tänkvärt det han säger, det där med bilpooler och om vi ska dela bilar och så vidare. Och det blir ju lite ironiskt vidare nu när vi ska prata om vilken bil vår kära lyssnare här ska köpa. Eller som vi i alla fall rekommenderar honom baserat på hans körmönster. Och då tänker jag att jag börjar helt enkelt med att fråga dig. Vilken bil skulle du rekommendera vår lyssnare?
Jag fick ju den här läsarfrågan faktiskt för några veckor sedan. Och jag hade ju en ganska bestämd åsikt om vad jag tycker kan passa honom. Och det var ju den bilen jag inte fick prata om förrän nu. Jag tycker att Xpeng G9 känns nästan klockren för honom.
Så du höll lite på den här alltså för att kunna ge dig ditt svar?
Just det.
Då har ju du fått mer tid att tänka än vad jag har gjort.
Ja, verkligen. Lite elakt.
Ja, verkligen. Taktiskt och annat.
Ja.
Samtidigt så håller jag ju lite med. Xpeng G9 är ju det som vi sa här tidigare också. Är ju bilen som vi tror att de flesta kommer kunna passa bra för. Jag har en annan bil i tanken. Och då har jag valt antingen Skoda Enyaq. För att det är den bilen jag alltid rekommenderar i sådana här förhållanden i princip. Lite stor bil egentligen eftersom de bara är två, men de vill kunna ha gott om bagage och vill kunna hämta och lämna på Arlanda, och i en Enyaq så är utrymme inga problem. Är man beredd att gå lite högre för att få lite schysstare inredning så kanske en BMW iX3 skulle kunna vara någonting. Inte jättelång räckvidd där, det är det som är det stora problemet med den bilen skulle jag säga. Men kör man 1200 mil om året och kan ladda både på jobbet och på hemma så är ju inte det ett problem alls överhuvudtaget. Så att där får man ju lite mer premiumkänsla så att säga än vad man får i Skodan eller Skådan. Det är sant. Xpeng G9 skulle absolut kunna vara någonting.
Ja, i och med att vi här öppnar upp för alternativ då så vill jag att han provkör Xpeng G9 när det går. Och sen också passa på samtidigt och ta en titt på Audi Q8 e-tron. För när han gör det så kommer han ju cementera vilken värld han vill vara i. Vad han vill betala för. Båda har ju förhållandevis snabb laddning då. Alltså på pappret så är det ju dubbelt så snabb laddning på G9 naturligtvis. Sen hur den laddkurvan är det vet vi inte. Den kommer vara hög. Men hur stor det spelar roll då baserat på körmönstret då, med tanke på att det kommer vara så mycket AC-laddning.
Det är ditt och mitt ansvar att visa upp.
Ja, det är det ju dessutom. Oavsett det så kommer han kunna ladda snabbt, köra snabbt. inte köra snabbt på för snabbt, jag menar köra iväg snabbt när han har laddat då, så att säga. Men att det är två helt olika världar inom sitt segment, och därmed så är också båda två väldigt prisvärda för sina världar. Och det kommer bli så tydligt vem man är där. Och där så är vi klara med denna podden.
Ja, jag tror att vi landar här nu. Det är stora suvar som man ska köpa. Mm. Det är bara att konstatera. Det är lite tråkigt, men det är så landet ligger och det är skönt. Både du och jag äger kanske inte en stor suv, men du äger ju framförallt en stor suv. Och det är här ni hörde det först. Audi Q8 e-tron, en budgetbil.
Och vi tackar också Teslify.se för att vara veckans kanalsponsor. 5% rabatt på er första beställning på Tesla och Volkswagen tillbehör till era bilar.
Och tack också till ljudtekniker Dennis Klarin som hjälper oss med att redigera den här podden. Stort tack till dig. Vill ni prata med mig så är det christoffer@elbilsveckan.se och vill ni prata med Peter så är det esse@elbilsveckan.se.
Och med det tackar vi för visat intresse. Hej!
Hej på er!